I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
För tillfället är Sead Haksabanovic utlånad från skotska Celtic till Stoke i engelska Championship. Den 24-åriga mittfältaren från Halmstad har fått uppleva mycket under en karriär som hittills tagit honom till 8 olika klubbar. När jag poddintervjuade honom våren 2019 hade han precis lämnat West Ham för IFK Norrköping för att lugnet kring klubben passade honom. Han berättade om hur det var att vara eftertraktad av klubbar över hela Europa, om när han nobbade Brygge, om varför West Ham då kändes rätt, om den nära relationen med Marko Arnautovic, om West Ham-stjärnorna som försökte få honom att dricka sprit, om den katastrofala utlåningen till Malaga där han inte blev spelklar på flera månader och tränaren inte visste vem han var. Naturligtvis talade Haksabanovic om uppoffringarna han gjort för att nå långt, om varför Halmstads BK är en bra plantskola, om hur det var att välja landslag, om varför det blev Montenegro, om hur det svenska förbundet borde agera för att inte tappa fler spelare som kan välja landslag.
Nu IFK Norrköping har gjort klart med mittfältaren Sead Haksabanovic som ansluter från Premier League-klubben West Ham. Det handlar om ett lån på 18 månader för den före detta Halmstad-spelaren. Och nu har Norrköping gjort klart med både Haksabanovic och Kristoffer Nyman på en vecka.
IFK Norrköpings värvning av Sead Haksabanovic framför näsan på bland annat AIK var för många tecken på att Peking i år satsar på att överträffa fjolårets andra plats i Allsvenskan. För den 19-årige offensive mittfältaren är den långa utlåningen en chans att äntligen få spela fotboll igen och kanske visa för den ordinarie klubben West Ham att han är värd att satsa på. I den här podden berättar han om hur hans proffsliv sett ut efter flytten från Halmstad, hur han mottogs i West Ham och den minst sagt märkliga utlåningen till spanska Malaga, där han ju skulle få speltid, men inte ens fick vara med och träna i början.
Det de sa var till mig var att dina papper inte klara än. Och på träningar fick man fick stå på sidan och kolla. Liksom. Man var med kanske en halvtimme på träningen, sen fick man stå vid sidan och kolla på. Då var jag riktigt förbannad.
Och vi pratar om varför Haksabanovic och en del andra framstående spelare på senare år valt att representera andra landslag än det svenska.
Jag hade ju en chans att kunna gå till det här ursätt laget, fast det var ingen som ringde mig, ingenting. Fick inte höra något att ta dem liksom. Och sen hade jag Montenegro som ringde varje dag.
Och vi pratar om de många tuffa val han och andra talanger ställs inför på vägen fram till utlandet och proffslivet. Hur viktigt det är att ha människor i sin närhet som vill en väl. Som till exempel vännen Marko Arnautovic i West Ham.
Vi var ute med laget några gånger och då sa någon till mig liksom, typ, typ Joe Hart och Andy Carroll, de bara ta lite nu smak så här. Så kom då Marco in i bilden. Han var nej, han dricker inte och han blev sur på dem för att de ville få in mig något fast Marco han tillät inte det.
Utöver detta pratar vi om genombrottet i Halmstads BK, om varför han valde IFK Norrköping när det fanns mer namnkunniga alternativ och hans förväntningar inför den kommande allsvenska säsongen. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
19.
Bor?
Bakom arenan.
Familj?
Jag har mamma, pappa och två systrar.
Utbildning?
Fotboll.
Lön?
Den är bra.
Bil?
Ingen just nu.
Hobby?
Spela tv-spel.
Språk?
Albanska, svenska, lite serbiska, lite spanska, engelska.
Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Det är väl Messi.
Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Som har varit det häftigaste du varit med om i fotbollssammanhang?
Alltså på match eller bara...
Ja, det kan ju vara på match, men det behöver du inte vara. Det kan ju vara att du har upplevt något som på läktaren eller framför tvn.
Jag skulle nog säga när jag skulle på för Westen.
Vilken är din främsta fotbollsmerit? Någonting du har vunnit?
Den bästa är väl när jag vann SM med Halmstad. Det var P15.
Vilket är ditt favoritlag?
Liverpool.
Varför?
Min morbror sen liten.
Vad hör du mest på planen när folk vill få dig lite ur balans?
Mycket skit.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Måste vara Manuel Lanzini.
Vilken är den tuffaste motståndare du haft?
Tuffaste motståndare? Jonas Olsson.
Vad har du tränat mest på i karriären?
Mentalt.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser antingen en medspelare eller motståndare? Det skulle jag vilja ha mer av.
Nicka kanske.
Har du något snyggt mål som du gärna tar fram på YouTube för att komma lite i stämning?
Ja, mitt första mål i Allsvenskan mot Östersund.
Vilket uttryck använder du för mycket?
Vet fan, alltså. Mate kanske.
Vad var du bäst på i skolan? Om vi tar bort gymnastiken.
Då var jag väl bäst på engelska, skulle jag säga.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag är lycklig hela tiden.
Vilken var din tuffaste kris?
Tuffaste kris i Malaga.
Vilken är din dyraste pryl?
Mina skor som jag har hemma.
Vad gör dig rädd?
Ingenting.
Vilket köp ångrar du?
Jag vet inte fan alltså. Inget köp som jag riktigt ångrar.
Jonas Larsson vänder inåt istället. Hittar tillbaka till Haksabanovic. Haksabanovic får en låg kan. Försöker ta och han sätter hit ettan för Norrköping. Då har han presenterat sig för första gången i sin nya vita tröja. Sead Haksabanovic klocklar sig fram.
Ett par dagar efter den här intervjun spelades in åkte dock IFK Norrköping ur Svenska Cupen. Och Haksabanovic, han haltade av med en fotskada. Detta till trots finns det mycket som tyder på att Peking kan få ett roligt år. Med nyförvärv som Haksabanovic och Totte Nyman har fjolårstvåan en av seriens starkaste startelvor inför den stundande allsvenska säsongen. Och man bör kunna utmana AIK, Malmö FF och en del andra av de stora lagen om SM-guldet. En ny situation för Haksabanovic som i Sverige representerat Halmstad BK och mest slagits i botten. Vi träffas i Norrköping på Parken och du har gjort dig hemmastad nu i Norrköping. Hur känns det nu när liksom valet är gjort och du börjat spela lite matcher?
Jo, nu är man ju igång igen. Jag är tillbaka till att spela matcher och man är tillbaka i Sverige, så det känns skönt.
Vad får du för vibbar från IFK Norrköping som ju satsat rätt rejält? Förutom att ha tagit hem dig så har man ju tagit hem Kristoffer Nyman och på något sätt kom två år förra året och ska utmana.
Jo, de vibbarna man får är ju att vi vill vara med i toppen och ska försöka vinna guld.
Om man ser till mittfältet så, jag skulle ju placera dig kanske centralt på mittfältet, men där finns ju både Alexander Fransson, Simon Thern och så. Vad ser du dig själv i Jens Gustafssons bygge?
Lite, han säger till mig att jag var lite som en fri roll, att jag ska... Så jag letar ytor som är bra för mig och som är bra för laget. Så typ som en fri roll där, ja, bakom forwards typ.
Som en tia som man skulle, en del kanske skulle ta.
Ja, som en tia kan man säga.
Hur mycket hade ni pratat om det innan du valde Norrköping?
Ja, det var mycket snack med Jens. Han berättade mycket hur han såg på mig och... Och att han litar på mina egenskaper.
Du har ju haft Jens Gustafsson när han var i Halmstad och så. Vad betyder den relationen?
Det är viktigt ju att man känner att man har en trygghet liksom i tränaren som man har haft honom innan. Och man vet vad som krävs av honom och vad han vill.
Det finns ju annan Halmstad-koppling, Isak Pettersson som målvakt. Så ni känner varandra väl. Vad spelar det för roll när man kommer in i en ny grupp?
Ja, när man kommer in i en ny grupp så är det väl viktigt att man har en som man känner. Så kan han berätta lite hur det är här i Norrköping och hur laget är.
Och det har ju kommit in rätt många nya. Jag menar, de vann ju SM-guld 2015, så det känns det som att... Det har skiftats ett par startelvor och så. Hur upplever du spelarna och gruppen? Liksom? Utåt sett så hör vi ju mycket Simon Thern, men hur är gruppen i övrigt?
Jag tycker att den är bra. Vi är alla ledare. Liksom. Alla vill framåt. Så alla vill vinna. Liksom. Så det är ju en bra grupp att ha med sig. Liksom, eftersom de vill mer och de vill vinna. Så det är bra.
Vad tror du ni kommer att bjuda på för spel? Du har ändå varit med nu lite i Svenska Cupen och träningsmatcher.
På för spel så är det väl mest att vi ska försöka att spela vårt spel, som är att hitta ytor där det finns, där inte motståndarna är, och försöka bara spela en fin fotboll som folk vill se och som kan göra så vi vinner.
Hur resonerade du som ju kommer då från Halmstad och sen varit ute i Europa där du är gräs och så går du hit till konstgräs? Hur funderar du kring det?
Jag snackade lite med Jens där och sa att skojade lite med honom om att de får byta till gräs om jag ska komma hit. men man vänjer sig och nu har jag börjat göra nu. Fast det är ju en stor omställning att gå från gräs till konstgräs.
För dig som spelar, vad är svårast att gå från gräs till konstgräs?
Det är väl hur kroppen rör sig på annat sätt. Och det kommer in nya muskler som... till exempel när man springer så är det lika över hela plan. Det är inte som på gräs. Så det är väl mest att min kropp ska komma in i det.
Om man ser till att du kommer ju, du tillhör i Malaga, liksom du är på något sätt mitt inne i säsong och så kommer du in i en svensk försäsong. Hur är det?
Jo, det är väl bäst att komma in i en försäsong. Så man får några månader på sig och komma in i det och komma in i laget och få spela lite matcher som man kommer in i matchformen.
Att ta klivet, när du senast var i Allsvenskan så var du i Halmstad BK och ni åkte ut. Sen gick ni upp från Superettan och sen spelade du en drygt halv säsong. Nu ska du ju plötsligt spela i topplag. Hur förändrar det?
Det är väl stor förändring. Och som i Halmstad så var det alltid att vi skulle backa hem. Att vi skulle försvara målet. Men nu är det ju liksom, här är det att vi ska försöka göra första målet.
Hur påverkar det en som spelar?
Det är ju det jag vill ju. Det är ju det jag vill spela. Så det är ju perfekt för spelare som mig.
Jag menar, det är ju många spelare som tar klivet ut i Europa och som ju en del hänger kvar ute i Europa in i det längsta medan andra kliver tillbaka för att sen studsa ut igen. Hur funderar du där? För jag vet ju, du har själv redogjort för att det fanns ju andra alternativ ute i Europa.
Jag kände liksom att jag har inte spelat på ett och halvt år. Och kände liksom att nu är det dags att börja spela igen. Jag är 19 år. Behöver matcher. Spelar ingen roll vilken liga det är. Bara jag får spela liksom. Och Halmstad, eller Sverige, kändes som hemma ju. Så det var väl Sverige jag ville till.
Att ta just ett steg tillbaka. Du får ju ett långt låneupplägg på något sätt. Ett och ett halvt år. Var det något du ville själv, eller var kom idén från att ha det lite längre? Som ju måste vara gynnsamt om man just vill studsa tillbaka.
Det var något som Norrköping och West Ham kom överens om. För de ville att jag skulle vara här i ett halvår och sen komma tillbaka till deras, när de började försäsongen. Men jag tyckte att det var för kort att få spela. Det blir kanske 10-11 matcher jag får spela sen åka tillbaka. Så jag tyckte att det var för kort. Så kom de överens om ett halvt år.
Hur jobbig är en sån process när man sitter vid sidan, man vill iväg och så är det liksom på något sätt, det är ju inte bara i dina händer utan det är West Ham som ska komma överens med Norrköping och du. Hur bökigt är det?
Alltså det är väl inte jättebökigt utan West Ham, de vill ju också se mig spela. Så det var väl, så de kom överens ganska bra tycker jag. Så det är inte så mycket jag måste tänka över utan det är väl mest vad de kommer överens om.
Om man ser till Norrköping på senare år när man förutom att man har varit framgångsrika rent sportsligt så har man ju, det är ju många spelare som har kommit hit, hittat sig själva och fått utveckling och gått ut igen. Jag menar David Moberg Karlsson var ju den senaste. Att det är en lite lugnare miljö än exempelvis gå till Stockholmsklubbarna eller så. Hur stor roll spelade det för dig?
Tycker väl att det spelar väl ändå stor roll. Jag har hört att det är mycket press i Stockholm i de stora klubbarna där. Och det är väl skönt för mig som inte har spelat på så länge att få komma hem till en lugn miljö, nästan som i Halmstad. Och bara få göra mitt liksom och komma in i det.
Är det nästan skönt att det mediala trycket blev ju helt annat här i Norrköping än vad det skulle blivit om du hade gått till Hammarby, AIK och Djurgården, vad det nu som hade varit aktuellt? Hur ser du på det?
Jo, det är ju skönt ju, fast det är väl något som ingår ju och det får man ju ändå ta. Så det är bara att ta det liksom. Det finns inte mycket man kan göra.
Du är ju ett stort namn så du har redan varit med i Studio Allsvenskan podcast. Där sa du att det var för lite pengar i AIK. Jag säger att du ler och jag fattar att det är ju sånt som man kan tänka efter att skulle jag sagt det eller inte. Men hur viktigt var ändå pengar? Liksom? Jag menar, du har ju ändå varit i West Ham och väl tjänat bra med pengar där.
Alltså det blev väl lite fel när jag sa det där. Men det jag menar ju var ju att eftersom man har tjänat, men eftersom man har fått så bra där i West Ham så kan man inte komma tillbaka till ett om vi säger skitkontrakt liksom. Så det är väl viktigt att man kommer överens med den klubben som man vill spela för. Alltså att det ska vara rätt summa. Att man inte, jag har ju gått ner mycket i lön ju. Det förstår man ju. Fast
hur mycket?
Ganska mycket alltså. Fast det viktigaste just nu är väl att börja spela.
Hur svårt var det att välja? För att det var ju fler klubbar även i Sverige. Både AIK och Hammarby var ju så att säga aktuella. Och så. Hur svårt är det liksom att ställa det? För alla lovar ju på något sätt att det här kommer att bli kanon. Hur svårt är det att veta liksom att det här är det rätta?
Det är ju som du säger att de lovar mycket och säger att det här kommer bli jättebra. Fast jag tyckte ändå att den förhållanden jag hade med Jens, den kändes rätt. Eftersom jag kan lita på han. Så det kändes ändå som att Jens, att han drog i det längsta strået liksom.
Även fall du känner ju Jens, men du har inte haft honom som A-tränare innan. Vad är det han har? För jag menar, vi som stöter på honom som journalister så kan han ju vara lite trubbig och kort. Men han har ju nått ut med resultat här i Norrköping. Vad är det du ser han har?
Det jag gillar med Jens är väl att han är så ärlig och säger liksom, han säger som det är. Och det är väl det man vill. Man vill ju veta när man gör en bra match och när man gör en lite sämre match. Och det är väl bra eftersom att han säger det. Där ska man ju snacka med honom och ska man lösa det på så sätt. Än att inte ha någon som inte snackar med dig alls liksom.
På ett sätt är det ju svårt för dig att bedöma att Norrköping tappat Andreas Johansson. Men du har ju säkert hört om hans liksom betydelse och sett hur bra han var när du var kvar i Sverige och så. Han har ju gått till Halmstad, din gamla klubb. Vad tror du, hur kommer ni liksom ersätta honom, hans ledarskap och det som varit viktigt i det Norrköping som tog ett SM-guld och är med och krigar i toppen?
Jag tror att det går inte att ersätta honom liksom. Han är ju en fantastiskt bra människa och så spelare också liksom. Träffade han lite i Halmstad när jag var hemma och träffade på familjen, så snackade jag lite med honom och han är ju riktigt bra att ha i laget och ha med liksom. Så han är, jag tror han kommer bli viktig för Halmstad, men som jag sa då så har vi alla blivit liksom ledare nu i laget, så får väl bli så att man får ta lite ansvar för de andra och så gör de så detsamma mot dig. Så det blir ju ändå bra eftersom alla vill ju ta hand om varandra.
Jag gissar att du pratade med Isak Pettersson, målvakten, innan du valde Norrköping. Hur sålde han in Norrköping?
Ja, han sa mycket och... Fast nej, jag skojar bara. Han sa inte så mycket, utan han sa bara följ ditt hjärta liksom och... Och om du kommer hit så kommer vi ha det jävligt kul liksom. Fast han sa inte mycket mer än så, utan han var ganska lugn med det och det är väl bra att han ändå stöttar mig på så sätt.
Ni inleder ju mot Helsingborg och sen rullar det på. Hur kul ska det bli att liksom gå in i den delen och få spela och få en viktig roll?
Jag ser verkligen fram emot det och... Det är väl lite så man vill som en spelare, att man ska ha lite ansvar. Att man ska få chansen att kunna visa sig och det hoppas jag kan göra igen. Och jag ser verkligen fram emot matcherna som kommer.
Det är ju lätt att fastna vid att West Ham betalade mycket pengar för dig. Du är ju trots allt bara 19 år. Att liksom, hur mycket ansvar kan man lägga på det?
Som sagt, jag är fortfarande 19 nu och... Jag tror många har sagt till mig att man glömmer det på plan liksom. Fast det är ju bra för mig att de tror så mycket på mig och lägger så mycket ansvar på mig. Eftersom de vet att jag kan göra det, för annars hade de inte gjort det.
Du tillhörde som sagt West Ham, men tiden innan det så var det ju som många supertalanger omsvärvade. Det var mycket bud, du var ju provtränare med en mängd klubbar, bland de största i Premier League. Och sen var du klar med för Klubb Brygge, men det blev ingenting. Och så, vad hände där? Hur var den tiden med mycket rykten och affärer och liknande?
Det som hände i Brygge då var att vi var där på en fredag. Hade gjort läkarundersökning och allting. Och det var bara att få skriva på kontraktet. Sen så sa de att om ni vill så kan ni få åka hem och tänka över helgen, så kommer ni på måndag igen. Så vi bara okej, ska hem och snacka med familjen och så. Sen så började vi snacka hemma då, jag, mamma och min pappa. Och tyckte liksom att jag var 17 då. Jag är för ung för att liksom flytta själv och bo i ett land som jag inte ens kan språket till. har inte körkort, har ingenting. Så tyckte att jag gjorde rätt som stannade i Halmstad i ett år till.
Inte var jag aktuell och så. Hur hanterar man det när man är 17 år? Jag gissar att du också läste i tidningarna och den ena klubben. Hur balanserar man det liksom?
Det är väl inte så att man går in på internet och läser liksom, utan det är mest vännerna som skriver till en, säger, har du sett det där, de skriver om det och så. Det är ju roligt när de skriver om en, och när en stor klubb är liksom intresserad av det. Så det är väl kul på så sätt, fast när man spelar för ett lag så ska man ändå stänga av det liksom och fokusera på det laget man är just då.
För... Och det kan jag tänka att man klarar bättre kanske när man är 25 än om man är 17 och precis kommit upp i Halmstad och etablerat sig liksom som väldigt ung spelare. Det är lätt att säga, men det måste ju vara lätt att det drar iväg.
Som jag sa innan så har jag ju tränat mycket mentalt med min pappa då, och han har snackat med mig sen jag var kanske 12 år och har tjatat på sådana här grejer liksom, att bara kunna fokusera på det man gör, och som du säger att om man tänker bort sig så tror jag inte det blir bra just där man spelar då.
Hur tränar man mentalt för att hålla sånt?
Vi hade ju 45 minuter ifrån Halmstad där vi bodde först, i en liten by som heter Hyltebruk då. Och på vägen från träningar så tjatade han hela vägen hem liksom. Så jag lyssnade inte först, men jag började lyssna efter ett tag så det började fastna i huvudet liksom.
Men har pappa några egna erfarenheter att han har spelat själv och så?
Ja, han spelade ju innan i vad var det, forna Jugoslavien. Och det är många som säger att han var riktigt bra. Och jag tror jag såg en match av honom när han spelade för Hylte då. Det var han, där har många egenskaper som jag har nu. Och jag tror... Han vet ju liksom vad som krävs, och eftersom han inte lyckades så vill han bara att jag ska lyckas, och han vet ju vad som krävs. Så det är ju bra att man har en sån pappa som...
Ja, hur är det att ha en pappa som, jag menar, ena stunden ska han vara pappa, sen då mental tränare, och han var ju även till en början din agent också liksom. Det måste vara svårt att, när är han agent och när är han mental tränare och när är han pappa?
Nej. Det blir väl lite svårt då alltså, för det är så mycket som han säger och så mycket man måste ta in. Men det är väl bra ändå tycker jag, att eftersom då har man ju någon som vill ditt bästa. Och då kan man ju lita på det till 100%, det är det han säger liksom. Än att ha till exempel någon agent som man inte ens litar på, eller som kan göra vad som helst med det typ.
När du då var eftertraktad och spelade för Halmstad, hur ofta ringde det antingen klubbar eller agenter hem till dig eller till dig och ville prata?
De ringde aldrig till mig, liksom jag sa till dem, ni får ringa till min pappa då. Och det var nästan varje dag alltså. Det var så mycket. Men sen när säsongen började så sa min pappa liksom att... Nu får ni sluta ringa eftersom han alltså fokuserar på Halmstad liksom. Och jag tror de ringde ändå men han berättade inte, för han ville att jag skulle fokusera då just på Halmstad.
Att just du spelar på Halmstad, samtidigt var det ju ingen hemlighet att Halmstad hade ekonomiska problem, att du skulle kunna bli en räddning för Halmstad. Hur är det att bära det som tonåring?
Det är ju som sagt roligt ju, som Halmstad är ju en klubb jag älskar, och Halmstad är ju, det är ju de som gett mig liksom allt typ. De spelar i Halmstad sedan jag var 5 år, så det är mycket kärlek till dem, och sen att man känner att man har räddat dem också. Det är jävligt kul alltså.
Så du kände ingen press att jag måste lyckas för att Halmstad ska få pengar?
Det var väl inte så man tänkte, utan man ville lyckas för att man vill lyckas själv liksom. Inte så att man tänker att jag behöver lyckas för att ge Halmstad pengar, utan man vill lyckas för att man vill lyckas själv liksom.
Det blev ju till slut West Ham som värvade dig hösten, eller då transferfönstret 2017. Hur många andra klubbar var aktuella vid den tiden?
Det var ju, hade Roma som var i Halmstad då och snackade med mig. Fast de ville ha mig, att jag skulle träna med A-laget fast spela med B-laget då.
Eller det är ja, Primavera just
nu. Ja, Primavera säger man nu. Och fast det tyckte inte jag att jag vill inte spela för B-laget utan då så kom West Ham in och Slaven Bilic så snackade med min pappa. Och han hade kollat mycket på mig och när en tränare snackar med en så känns det ju mycket bättre än att till exempel en agent kommer från någon klubb som snackar med.
Vad sa Bilic till dig liksom? Hur sålde han in att West Ham kunde vara rätt väg? För jag menar, alla kan ju säga att steget upp från Allsvenskan till Premier League är rätt högt.
Alltså det var ju liksom att han ville träna mig till att bli en bättre spelare och mycket att han vet vad jag går för liksom, han har sett vad jag kan och bara att han vill ha chansen att träna mig till att bli en bättre spelare. Det var väl mycket det som gav mig viljan att vilja gå dit.
När man kommer dit som supertalang och rätt hög prislapp, åtminstone med svenska måttmätt, inte engelska. Kände du någon press liksom att jag måste lyckas? De har betalt så mycket för mig och jag får mycket i lön.
Tycker jag inte, utan han sa ju också till mig att när du kommer så behöver du inte bevisa något utan ta din tid och komma in i laget. Fast det är ju bra första träningen. De var chockade. De var ju det. Och Sabaleta frågade någon de var vem fan är den här killen som har kommit här. Så det var ju ganska kul att det gick bra första träningen. För det är ju lättare att komma in i laget då liksom.
Ja, hur blir man mottagen av alla dessa Premier League-miljonärer?
Det är väl ändå ganska bra. De har ju varit där själva ju. Så de tog hand om mig ganska bra liksom. De visar mig runt och liksom visade. Alla kom fram och hälsade på mig och min pappa som var där då. Och det var snällt gjort. De tog in mig i gruppen. När vi käkade så har jag inte satt ensam och sånt. Så ganska bra.
Jag läste någon intervju i Kvällsposten där att du fick en speciell relation med Arnautovic. Har ni kontakt fortfarande och hur kom det sig att ni hittade varandra?
För att han skulle köra mig till träningar och sånt när jag kom dit först och skulle ta hand om mig i början. Men så blev det att vi klickade ganska bra. Och vi började hänga mer liksom och jag åkte hem till han kom hem till mig och sånt. Så bara blev det typ som att han blev min storebror.
Har du snackat med honom nu när du tagit klivet hit?
Ja, fast han är ju... Han är ju lite taskig och skojar mycket med mig och sånt. Så.
På vilket sätt är han taskig?
När han ringde mig häromdagen så ringde han mig och bara... Han bara, vad är det för klubb du har gått till nu? Liksom, den klubben du spelar för, vad är det ens? Är det ens en fotbollsklubb och sådana här grejer? Och han bara skojar liksom. Han vill ju också att jag ska lyckas och... Men det är ändå kul att man känner att det är ändå Marko Arnautović som ringer och kollar hur det är.
Du spelade ju i en FA-cupmatch och en ligacupmatch och Slaven Bilic får ju sparken rätt tätt efter och David Moyes kommer in och det kanske inte var så lätt. Hur känner man sig då när liksom, ja, det inte riktigt går som man vill och de byter tränare? Och...
Det är ju tufft ju. Det är inte lätt. Fast... Det är ju bara att köra liksom. Man ska ju träna för sig själv. Man ska inte sen tänka på vem som är tränare. Eller vem som kom in. Utan jag måste bara träna för sig själv liksom och vilja utvecklas för sig själv. För just då visste jag att jag var ung. Det är ju riktigt bra att bara få träna med West Ham liksom. Sen att man inte får spela, det är ju... man vill ju spela, det är ju därför man spelar fotboll liksom. Fast att bara få träna och lära känna hela gruppen, det är ju riktigt bra också.
Efter ett år med då inte så mycket speltid så blev det ju att du till slut gick på lån till Malaga. Nye managern Pellegrini var ju den som styrde dig dit om jag förstod det rätt. Hur hade du redan då tankar på att gå hem till Allsvenskan eller?
Nej, det var inga tankar då utan jag började bra den försäsongen med West Ham. Och Pellegrini var väldigt nöjd med mig då. Och han sa liksom till mig att han berättade ärligt liksom, du kommer sitta bänken och spela med U23 då. Och han sa, jag tycker att du har redan gjort det ett år, så du behöver inte göra det en gång till, utan jag vill se dig spela A-lagsfotboll. Så sa han då att eftersom han har varit i Malaga, så sa han Malaga vill ha dig och det är ett bra val för dig liksom. Vi känner klubben ut och in, så du kommer få spela där. Så jag bara okej, inga problem. Åker till Malaga då. Fast tränaren där hade ingen koll vem jag var liksom. Så om man kommer dit så känns det som att man får börja om på nytt och kan inte språket. Kan ingenting om laget. Hälften av laget snackar inte engelska, så blev lite tufft där i början. Jag var inte spelklar på 2 månader. Det blev ju...
Varför var du inte spelklar?
Jag stod någonstans att de hade lånat in för många spelare. Och jag var...
Du visste inte, de kunde inte ens förklara det själv.
Nej, det de sa var till mig var att... Att dina papper inte klara än. Och på träningar fick man fick stå på sidan och kolla liksom. Man var med kanske en halvtimme på träningen. Sen fick man stå vid sidan och kolla på.
Hur förbannad var du då?
Då var jag riktigt förbannad. Men då snackade jag med min pappa liksom. Och då sa han då att du är där för dig själv liksom. Bara ge 110% på alla träningar då. Och bara visa dem liksom att du borde få spela.
Kan man ibland då känna att vad är det för en jädra business man befinner sig i?
Jo, såklart. Det är väl mycket sånt i fotboll just nu. Mycket, mycket, mycket orättvisa och sånt. Fast får man väl... Det är väl bara så det är så livet är liksom. Ibland så går det neråt och ibland så går det uppåt.
Vad har du lärt dig under de här 1,5 åren i utlandet?
Lite vad som krävs av mig då för att kunna få spela varje match, varje helg och allt. Fast också att jag har lärt mig att ibland så kanske det spelar ingen roll vad du är på träningar. Om inte tränaren då vill spela dig så spelar det liksom ingen roll. Utan när det är så ska du bara liksom köra för dig själv.
Om du ser tillbaka på det som har varit 1,5 år. Har du tagit samma beslut igen och gå till West Ham?
Ja, det skulle jag ha gjort. Jag tycker att om jag hade vetat nu hur det har blivit då så hade jag ju tagit samma steg. Fast hade väl gjort saker lite annorlunda.
Vad hade du gjort annorlunda?
Inte gått till Malaga. Liksom.
Nej, det är väl... Vem säger ansvaret att du hamnar i Malaga? Är det Pellegrinis eller är det agenten? Eller?
Det var väl mest West Ham som ville att... Eftersom sportchefen i West Ham, han var också i Malaga med Pellegrini då. Och de båda sa till mig liksom att du går till en jättebra klubb. Det blir perfekt för dig att spela och så vidare. Så jag bara okej, inga problem. Så kommer man dit så är det helt annat liksom.
Ringer man då till Pellegrini och undrar, vad i helvete?
Så kan man inte ringa till Pellegrini och säga liksom vad i helvete och sånt. Men sportchefen fick komma ner då till Spanien. Så snackade jag med han. Och det här kanske var i september kanske. Han kom ner då. Och då berättade jag för honom liksom hur det var och... Och hur det var på träningar och sånt. Så började han, så sa han då att vi får börja med får börja med en lösning redan nu och så sen i vinter så får du gå härifrån.
Nu är det Norrköping som gäller. West Ham kommer ha koll på dig under tiden här och jag gissar att du är revanschsugen och ska visa att du ska tillbaka till Premier League.
Ja, det är möjligt. Man vill ju börja spela igen och man vill ju visa så vad man går för. Fast man ska ändå inte känna någon press. Så det kan vara en stor press liksom att West Ham kollar på det och såklart andra lag också. Fast det är väl lite där Jens också kom in liksom. Han har sagt att du ska inte ha någon press utan bara kom in, känn dig som hemma och spela ditt spel. Det är då du är som bäst.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och Halmstads supertalang Sead Haksabanovic ratar det svenska landslaget. Svensken som är representerad blågult på ungdomslandslagsnivå väljer istället Montenegro. Haksabanovic har rötter i Kosovo, Montenegro och Albanien och har därför haft möjlighet att välja landslag.
Sead Haksabanovic är långt ifrån ensam om att ha valt att representera ett annat landslag framför det svenska, trots att han är född och uppvuxen här. Saman Ghoddos, Arber Seneli och nu senast Jilan Hamad är bara några av de spelare med utländsk bakgrund som valt att representera andra länder. Många av dem har nämnt bristen på kommunikation från de ansvariga på det svenska fotbollsförbundet som en nyckelfaktor i beslutet. Och det är klart att det också spelat en roll för Haksabanovic. Du tillhör ju Montenegros landslag och EM-kvalet börjar i mars. Bulgarien borta, England hemma, två tuffa matcher. Du har ju dock inte varit med sen mot Litauen i september. Har du någon kontakt med Montenegro och vet du hur du ligger till?
Ja, jag bad dem att inte få vara med eftersom jag ville ta en plats i Malaga då. Så jag kände att jag vill vara där och träna och försöka få ta en plats i laget. Och om jag inte spelar för klubben så blir det väl också lite svårt att få spela med landslaget. Om jag åker dit så kommer jag bara sitta på bänken ändå. Så kände jag att det är bättre att jag fokuserar på Malaga då.
Men nu är Norrköping är en tanke om att gå till Norrköping att få fart på landslaget också?
Nej, inte så mycket utan jag har bara tänkt mest på att jag behöver spela igen liksom ett och halvt år utan att spela. Det är ju ganska mycket. Så det är mest att jag vill börja spela igen och få tillbaka glädjen och självförtroendet.
Vad tror du att Montenegro har för chans i en grupp med England och Tjeckien, Bulgarien och Kosovo? Det finns ju ett EM 2020 runt hörnet.
Tycker ändå vi har bra chans liksom. Vi har kommit trea till VM-gruppen ju. Där visar vi ändå att vi kan slåss om det och vi har några bra spelare. Så det är jättefin grupp också. Alla är jättesnälla och roliga också. Det är väl lite sån lite Balkan mentalitet, så det är väl kul att få känna på det också.
Ni har bra drag på hemmamatcherna också. Sverige har ju varit där för några år sedan. Det blåste på rätt bra från läktarhåll.
Ja, de är ganska lite crazy, om man säger så.
Ja, och de tvekar inte för bengaler och annat.
Nej, de går in för det med hela hjärtat. Så det är också kul att se.
Du har ju en rad U17 och U19 landskamper för Sverige, men precis som Alexander Isak fick du lämna återbud till U17 EM 2016, och sen blev det liksom aldrig något U21 EM 2017, och istället valde du Montenegro. Vad har du fått för reaktioner sen?
Det är väl några, alltså några förstår ju mitt val, fast sen så är det ju några som inte förstår liksom och hatar på mig och sådär, fast det är ju sånt man får ta ju. Jag väljer ju att spela för Montenegro, så jag var ju liksom beredd på att jag skulle få lite skit.
Följde du Sverige under VM?
Ja, det gjorde jag.
Vad kände du?
Det var ju kul. Det är ändå Sverige. Jag bor ju i Sverige och har spelat för Sverige, så det var ju kul att se dem gå så långt. Jag hade ju velat se dem gå hela vägen.
Vad tycker du om fotbollen?
De visar väldigt mycket hjärta, alltså. Det är ju bra. Det är väl... Sen så har Janne gjort ett riktigt bra jobb. Fått ihop hela laget, liksom fått det att funka. Så jättebra gjort av dem.
Känner du någonting där när de går starkt i VM att... Jag kunde ju ändå på något sätt, om allt hade fallit på plats, att jag kunnat kriga mig framåt dit.
Som jag sa innan, jag fokuserar ju på det som jag har liksom, och är jätteglad för deras skull. Fast jag fokuserar på Montenegro mest.
Om man ser till efter ditt val, och det är ju en del andra spelare som också har valt Samangod och så får det svenska fotbollförbundet rätt mycket kritik liksom att de tappar spelare. Du som liksom har befunnit dig i den här situationen, vad kan de göra på annat sätt?
Den som var väl mest som jag var besviken över var väl att jag hade ju en chans att kunna gå till det här U21 laget, fast det var ingen som ringde mig, ingenting. Fick inte höra något tar dem liksom. Tycker att när man har sådana spelare så borde man ha ganska bra kommunikation med dem. Ringa dem bara för att se hur det känns liksom i klubben, hur de mår och hur de ser på landslaget då liksom. Man ska kunna höra.
Du hörde ingenting från Håkan Eriksson, som ju då var ansvarig i U21, och ingen annan från förbundet heller?
Ingenting alls. Och sen hade jag Montenegro som ringde varje dag.
Ja, och där var det förre Milan-stjärnan Dejan Savicevic som väl är ordförande som jagade på. Och, ja.
Och han vet ju också hur det är ju, för han har varit där på toppen. Så han tycker ju att jag är en riktigt bra spelare. Och som då, han ringde varje dag, han ville ha med mig i Montenegros landslag. Så kände jag liksom att jag kan ju åka dit och se hur det är och sånt. Sen fick jag spela den där VM-kvalsmatchen. Så.
Ja, och jag menar, då binder de ju upp det. Har man gjort några minuter så är man ju... Nu har ju du varit med efter det också, för annars finns ju alltid en rädsla att man kanske blir uppbunden för något och sen kanske de inte utnyttjar.
Ja. Fast jag kände ändå att vi har bra snack med dem, och de ringer nu också liksom och snackar med mig, och de skriver alltid grattis när jag har skrivit på för ny klubb och sådär.
Men du hörde inte heller av Janne Andersson, som ju var förbundskapten vid den tiden?
Nej, ingenting.
Känner ni varandra från Halmstad?
Nej, inte så mycket. Utan, Jag var för ung just då. Men man var ju på hans matcher när han var hockeytränare.
Hade du gärna sett ett möte mellan Sverige och Montenegro? Eller hade det varit svårt?
Det är ju kul ju. Det hade varit kul. Fast om jag hade blivit utbuad så hade det varit roligt ju.
Hur blev man mottagen i Montenegros omklädningsrum? Med tanke på att, som du säger, du är född själv i Sverige och uppvuxen i Sverige. Hur ser de på det?
Ingen skillnad liksom. Jag är ju som alla andra. Fast jag fick ju lite mer respekt när Dejan berättade i omklädningsrummet. Att jag valde dem. Jag hade Sverige, Albanien och Kosovo. Fast jag valde Montenegro. Sen då fick man ju lite mer respekt.
Att välja klubb är ju sin sak, men att välja landslag, hur svårt är det för oss som inte har gjort det?
Det är ju svårt eftersom det är ju det landslaget man ska vara med hela sin karriär. Och det är ju svårt, det är inte enkelt, utan det är mycket som går igenom huvudet.
Vem lyssnade på? Jag vet Pavel Cibicki som berättat att liksom hans pappa blev besviken när han valde att spela för Sverige. Hur reagerade dina föräldrar och folk runt omkring dig?
Nej, mina föräldrar är väl... De förstår ganska mycket, utan de stöttar mig i vilket val jag gör. Så det är väl inte så att de sa liksom välj det här. Utan de... Grejen är att jag snackar inte så mycket med dem om mitt landslag, eftersom det kan bli fel också om man snackar med dem. Fast de är glada ju i vilket val jag gör.
Du kommer ju från talangfabriken Halmstad BK och du har själv pratat om din starka relation till HBK. Du började där som femåring och så. Vad är det som finns i Halmstad som ändå liksom fortsätter att spruta fram talanger?
Tycker jag att det är miljön som man, om man går i skola där liksom, som jag då gick ifrån när börjar man sexan, när man är...
Då är man väl 12-13 sådär?
12-13, ja. Och sen, ja, från då sexan. Att man även går i en fotbollsskola när man går i sexan. Vi hade, och jag gick fotbollsskola hela skolan liksom. Från sexan tills jag slutade då. Så det är väl mycket miljö. Och de vännerna man har också, de på fotbollsskolan då. De vill ju bli som du. De har ju samma mål som dig också.
Du är ju redan som 2014 fick du kontakt med A-truppen som yngsta någonsin och så. Vad betyder det att liksom du hade tagit dig hela vägen upp?
Det är ju en dröm ju. För man kollar alltid på matcherna då. När man är ung så går man alltid på de här A-lagsmatcherna. Och sen att man själv får kontrakt och får spela för A-laget då. Det är det man vill när man är liten.
Vilka var dina idoler i bollklubben?
Dusan Djuric.
Hur känner du nu när han knyter säcken och är tillbaka i Halmstad BK?
Det är kul att Halmstad har fått en så bra spelare liksom.
Förstår du supportarna? Du har säkert inte missat supportarnas reaktion att de var lite arga på att klubben tog tillbaka honom med tanke på att han valde Dalkurd för några år sedan. Hur ser du på det?
Jag tycker väl att han valde Dalkurd då liksom, fast nu är han ju tillbaka i Halmstad, så nu borde de stötta honom liksom.
Hur känns det att Halmstad, som ju du har varit spelat en del allsvenskt, att de ligger i Superettan?
Jag tycker väl att Halmstad borde ligga i Allsvenskan. Det är väl där de hör hemma. Så det är inte kul, som det är ju klubben jag älskar liksom, och vill ju se dem lyckas.
Det är ju många HBK-fans som säkert drömmer om att du ska göra en Dusan Djuric komma tillbaka. Vad har du det i tankarna att någon gång efter du varit ute?
Ja, kanske innan man avslutar karriären kan det väl lämna.
Men det är inte aktuellt i närtid?
Nej, inte som jag ser på det just nu.
Du var ju med i den klassiska kvalmatchen som fick lite tragiskt efterspel på Olympia. Med, du snackade inte med Jordan Larsson om det och det som skedde där och så.
Ja, vi har väl snackat lite om det och han sa väl att, att det var bara de som var då. Som var, alltså jag tycker inte att sånt borde finnas i fotboll liksom. Det är ju tråkigt. Alltså när jag såg det efter matchen så tyckte jag väl att det var tråkigt att sånt skulle hända. Som Jordan var ju så ung också. Och sånt ska väl bara inte hända i fotboll liksom. Fast vi har snackat lite om det och det var väl bara de som var lite besvikna. Fast resten har ju skrivit till Jordan. Liksom, du har gjort jättebra, jättefin säsong, du förtjänar inte det här och sånt.
Det är ju aktuellt i dessa dagar med cupmatchen Blåvitt Gais som ju fick brytas. Å ena sidan är det ju en fantastisk inramning ofta på allsvenska matcher och allt det här. Och sen så fick du den här baksidan. Hur ser man på det som spelare?
Det är inte kul utan man vill ju ut och spela matcherna. Och det är jättebra att fansen går in i det och visa så mycket hjärta och kärlek för klubben, fast det ska inte gå överstyr liksom.
Du tillhör ju en fin svensk generation 99 och ni är ju många som kommit fram, Alexander Isak, Mattias Farnberg, Pontus Dahlberg, Jola Soro som nu är i England och så. Hur mycket snackade ni? Ni tillhör olika landslag och så. Hur mycket snackade ni? Hur mycket kontakt har ni idag?
Såklart så spelar vi ju med landslag med varandra då och innan. Så där fick man ju en stark relation till dem. Och snacka med dem då och då. Det är väl att de har ju sina liv och sin fotboll. Så det blev inte jättemycket snack. Det var väl mer när man var ung.
Hur mycket tittar man på dem och tänker på erfarenheter? Jag menar, som de har alla gjort olika val. Jag menar, Jola så gick tidigt iväg till Sandra, nu är Swansea, du som ju provspelar för många klubbar, vilket de andra också gjort. Och så, alltså, hur mycket tittar man på dem och försöker lära sig eller dra lärdomar av deras erfarenhet?
Det är ju kul när det går bra för dem och jag önskar dem all lycka liksom. Och jag tycker att när vi spelade tillsammans då i landslaget, så var det mycket att det blev roligt att spela liksom, eftersom man hade så bra spelare runt om sig. Och man lär sig mycket när man är med landslaget när man är så ung, eftersom alla är ju så bra spelare.
Vad är viktigt ganska ofta som liksom unga spelare mejlar mig? Ja, men du borde fråga dem, hur kommer man fram? Vad är viktigt? Hur mycket tränar du extra till exempel?
Tränar nästan varje dag extra liksom. När jag kom hem så gick jag ut igen, spela fotboll med vänner, spela själv, ut och löpa, köra mycket som behövs i fotboll liksom, som att bli snabbare, starkare. Fast också jag tror det är ganska viktigt att man lyssnar på sin tränare och att man frågar liksom, när man inte vet något man ska fråga dem, så får man väl svar på allt liksom. Att man inte ska vara rädd för att fråga något, utan man ska lyssna på sin tränare och sen träna extra också.
Hur mycket funderade du på sömn och kost och så?
Jo, det är ju viktigt. Det fokuserar jag på nu också. Man måste hålla koll på det, för annars om man inte sover bra och inte äter rätt, så kanske det håller i en vecka. Sen efter en vecka så kommer det skador och du orkar inte med riktigt, utan du måste hålla det rätt, bra mat och bra sömn.
Hur svårt var det att avstå grejer som dina 16-17-åriga kompisar gjorde, att de drog på fest ut på Leifs Lounge i Tidesand och du fick sitta hemma?
Det är väl det som är det svåraste om man vill bli proffs liksom. När man ser alla sina vänner att de går ut liksom och har kul, fast du måste vara hemma och sova eftersom du har träning eller match dagen efter. Jag tror att mycket folk som som inte är fotbollsspelare och som inte har lyckats, att det är många som säger att det är lätt att vara fotbollsspelare. Fast det är det verkligen inte, för man ger ju bort, typ halva sitt liv då för att lyckas få, som då, sova rätt och äta rätt.
Hur svårt var det? Fanns det någon tid i din period, liksom när du kom upp som talang, att du ville göra mer grejer som kanske dina föräldrar eller din pappa liksom stoppade upp?
Såklart, man är ju ung och man vill ju vara med sina vänner när de går på fester liksom och sådana grejer. Fast jag var ganska lugn med det. Jag har ju aldrig druckit alkohol.
Aldrig någonsin?
Nej. Och så det var väl ganska lätt för mig liksom att bara stanna hemma och ta det lugnt. Jag visste ju då vad som krävs för om jag ville bli något.
Var inte det svårt i Premier League att du aldrig drack öl?
Nej, vi var ute med laget några gånger och då sa någon till mig liksom typ Joe Hart och Andy Carroll, de bara ta lite smak så här. Så kom då Marco in i bilden. Han var nej, han dricker inte och han blev sur på dem för att de ville få in mig något, fast Marco han tillät inte det.
Nej, man ska inte lyssna på Andy Carroll när det gäller alkohol. vad man har läst sig till, det är nog klokt. Hur mycket funderade du på liksom skola kontra att, jag menar, även om man satsar så är det inte säkert att man blir fotbollsproffs?
Det som jag sa då, i Halmstad så har de gjort det ganska bra liksom. När jag var 15, det var då jag började åka med A-laget på bortamatcher och sånt. Så då behövde jag gå ifrån skolan mycket, och fast det förstod de. Och de hjälpte mig i det liksom, och du gav mig alternativ så jag kunde lyckas i skolan också.
Så att du hela tiden haft skolan med dig som en viktig del?
Ja, jag var ju tvungen, för min pappa, han sa ju liksom att du får inte spela fotboll om du inte klarar skolan.
Som sagt var du ju provspelare på många av de största i Premier League och så. Var du inte lockad av att gå dit? Det är ju dels liksom bara känslan av att man, kanske om det är Manchester United eller Chelsea eller så. Vad var det som gjorde att du ändå stannade i Halmstad?
Det var väl då att jag var så ung. Jag började när jag var, gick till Chelsea när jag var 14. Första gången. Och då är man väl för ung för att flytta ut liksom. Och fast jag lärde mig väldigt mycket när jag var där då och spelade. När jag kom hem igen då till Sverige så var det riktigt bra.
Hur är det att komma dit på ett provspel till liksom en av världens största klubbar?
Det är ju kul. Man får ju vara med dem och se hur de har det. Hur de lever sitt liv liksom. Och där är det, när man är så ung, 14, så är det ju bara fotboll. Inte mycket skola där och sånt. Och det tycker jag är lite fel. För det är ändå skolan liksom. Man måste få komma bort lite från fotbollen också. Man kommer till skolan, man träffar sina vänner. Man är med dem, har kul liksom, och man kommer bort lite från fotbollen, tror det är ganska viktigt.
Hur stor skillnad var det från att hänga kring Örjans vall och komma till, ja, om det var Cobham Green eller vad Chelseas träningsanläggning heter?
Cobham är ju hur bra som helst liksom. Jag tror de har 51 planer. Det är ju ganska sjukt att man fick se hur de har det och hur de tränar och sånt. Det var kul att se och jag lärde mig mycket ifrån det.
När du till slut gick till West Ham, hur mycket spelar pengar roll när man tar ett sånt beslut? För det är ju klart att skriver man på ett femårskontrakt med West Ham så fattar alla att man kanske inte, om man fullföljer det kontrakt behöver man kanske inte jobba med. Hur mycket spelar det en roll?
Alltså England har ju riktigt sjuka löner ju. Och det är ju bra för man känner liksom att man kan börja leva som ett proffs liksom. Och Och sen försörja sin familj. Som då i Halmstad, om de behöver något så finns jag ju där. Så det är väl det som är det bästa med det. Att man kan hjälpa sin familj med det.
Har du gjort det? Har du hjälpt mamma och pappa liksom hemma?
Ja, det har man gjort. Också när man kommer hem från London, när man har någon dag ledig, så kommer man hem med presenter liksom, och så gör man syskonen glada, så det är också...
Hur mycket dras man iväg i liksom, att, jag gissar att det är lätt att man går iväg och handlar, kanske inte allting man behöver, utan att det är mycket grejer som man kanske inte behöver, men det är kul.
Nej, jag är väl ganska bra med det, jag har sparat ganska mycket, och det är väl lätt att man blir dum i det, fast det har min pappa också jobbat med, att han har lärt mig liksom hur man sparar och sådär.
Alltså, såg du sådana exempel på folk som tappade lite, att man kanske kommer från att inte ha haft någonting till att plötsligt ha väldigt mycket pengar?
Jag har inte liksom sett det, utan jag har väl läst om det lite mer, om att det är mycket, mycket spel i fotbollen. Spel på internet och på kasino och sånt som många går... Så många, de går minus på det liksom.
Men det är inte, du håller dig borta från det?
Ja, det är verkligen.
Det är bara din Mercedes som man har talat om när du körde lite snabbt. Är det kanske därför du inte har någon bil nu?
Jag har inget körkort ju.
Nej, precis. Hur upplever man den uppmärksamheten som följer liksom?
Men man läser väl, alltså... När jag säger fortkörning så tror ju folk liksom 200 på en 100-väg. Fast det var ju 52 på 30-väg. Och jag har ju hört kompisar som ut värre, fast de har kommit iväg med det. Så ja, man läser väl att på 30-väg, 40-väg, 50-väg så ska man inte köra mer än vad det är. Liksom. För annars så ryker det.
Ja, du har lärt dig den hårda vägen. Du får tillbaka körkort någon gång.
Så. Jag ska börja plugga nu igen.
Ja, okej, okay. Får du ta om det helt och hållet alltså?
Det var prövotid. Man har ju det i 2 år. Så får göra om allt.
Ja, ja. Lär och pengar, men det var inte så farligt. Stort tack för att du ställde upp. Och ska bli kul att följa dig i Allsvenskan.
Tack så mycket.
Det här var veckans avsnitt av Lund. Och det är producerat av Olle Junell Lindberg. Och som vanligt är vi tacksamma för all möjlig feedback ni kan ge. Oavsett om det är gästförslag, kritik eller beröm, så är det enklast att mejla mig, olof.lund@tv4.se, eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.